Då vill jag hälsa alla er välkomna till den här lektionen idag. Vi ska gå in direkt i Romarbrevet kapitel 5 och försöka tugga på det lite till. Det är mycket att tugga på och det här är inga lätta saker. Det har diskuterats i årtusenden, det här kapitlet. Det har gett upphov till många diskussioner. Speciellt då mellan kristna och judar. Och vi ska titta lite grann på det som har orsakat den här diskussionen eller dessa spänningar eller dessa olika vinklingar mellan kristna och judar. Och det hämtas ifrån det här kapitlet. Ifrån vers 12 och framåt så har vi en diskussion där Paulus försöker svara på en fråga, eller han svarar på en fråga. Sen hur vi förstår den är en annan sak. Hur kan en enda människa representera hela mänskligheten? Och när han dör och betalar ett blodigt offerpris, eller ett pris med ett blodigt offer som försoning för synder för hela mänskligheten, hur kan det vara juridiskt rätt att göra så? Hur kan Gud straffa alla människor i en människa? Och svaret ligger då hos Adam, och Paulus jämför då Adams ansvar för människans död, mänsklighetens död och synd. Och så för han över det till att det var en, likaväl som en människa, orsakade så mycket död och synd över alla människor. Så kan likaväl en människa rätta till det här. Det är liksom hela huvudargumentet i Paulus undervisning här i kapitel 5. Men i och med detta så kommer en fråga då. Hur kan det gå till? Hur kan Adam påverka hela mänskligheten? Och det har ju då ett upphov till det som man längre fram kallar för arvssynd eller originalsynden. Och den ska vi titta på idag. Och jag vågar inte lova att vi har svar på frågorna som kommer upp. Men vi kan få ett litet hum om vad det handlar om. Och försöka kanske få lite mer förståelse för den här problematiken. Vi behöver ju inte ha alla svar på allting. Men vi behöver ha så mycket svar att vi kan känna oss trygga i vår relation till den evige. Och det är väldigt viktigt att vi får det. Paulus lära bygger ju på Mose och profeterna och skrifterna. Därför så måste vi hitta de argument som han för fram i de tidigare skrifterna. Och vi kan inte tro, vi kan inte acceptera att det så kallade nya testamentet, eller som vi kallar då de messianska skrifterna eller de apostoliska skrifterna, kan införa nya begrepp eller en annan förståelse av det som Gud har gjort än vad profeterna har skrivit om tidigare. Och Paulus säger ju i början i kapitel 1 att det jag kommer med det har redan utlovats genom profeternas skrifter. Så att grunden för Paulus undervisning ligger i Moseböckerna och i profeterna. Och även i psalmerna i skrifterna. Och vi tog upp det förra gången att det finns frön till den här undervisningen redan i Moseböckerna. Att det krävs ett offer för synd, det är helt klart. Men att då en människa kan komma in och offras för synd för andra människor och betala priset för andra. Vi tog upp det att vi såg när Abraham offrade Isak är en förebild, väldigt stark förebild på Jeshuas offer. Och även Jesaja 53. Mycket starka kapitel som just talar om det här. Att det krävs en mänsklig representant. En människa måste ge sitt liv för att rädda folket. för att rädda mänskligheten. Och det är alltså ingen ny tanke som Paulus för in då, vilket i den här diskussionen med judiska traditionen så har man, menar man att Nya testamentet är någonting nytt, och det har ju man lärt sig utav de kristna. Att Paulus kommer med nya saker, det är någonting nytt och det gamla förgånget och så vidare. Men det tror inte vi är sanningen, utan det är en kontinuitet, en enhetlig undervisning i allt det som Gud har gett människan. Skickat alla de profeter och de som har talat i Guds namn som är äkta måste ge samma budskap, och det får inte vara någon motsättning mellan Paulus och Mose till exempel. För då kan vi inte acceptera det. Antingen är Gud kan inte ge två budskap. Och det är väldigt viktigt för oss att hitta en enhetlig lära i hela skriften och i de messianska skrifterna då. Ska vi gå in då i Romarbrevet 5 och 12. Därför är det så, genom en enda människa har synden kommit in i världen. Och genom synden döden. Och så har döden kommit över alla människor eftersom de alla har syndat. Den här versen verkar ju motsägelsefull i sig själv. Paulus säger, genom en enda människa, alltså Adam, så har synden kommit in i världen. Ja, det kan vi acceptera. Adam skapades ju fullkomlig, om vi nu får säga så. Och han valde att göra uppror mot Gud och synda. Han tog en förbjuden frukt, och det är inte det synden i sig som är det viktiga. Det allvarliga var inte att han tog den förbjudna frukten, utan att han tog den förbjudna frukten. Med andra ord, han gjorde uppror mot vad Gud hade sagt. Det var det som var det allvarliga. Det var inte handlingen i sig som var allvarlig, utan motivet bakom, att man går sin egen väg, man gör vad man själv tycker och gör tvärt emot vad Gud som har skapat mig har sagt att jag ska göra. Så kom synden in i den här världen. Frågan är om det fanns synd utanför den här världen tidigare, men den frågan ska vi inte försöka svara på nu. Paulus säger att synden kom in i världen, det vill säga den värld som vi känner till, den synliga världen. Och så säger han här, genom synden döden. Okej, det innebär då att genom att Adam syndade så kom synden in i världen. Och genom synden så kom döden. Och han säger på ett annat ställe att syndens lön är döden. Det vill säga konsekvensen av synden är döden. Men då säger han så här, och så har synden kommit över alla människor eftersom de alla har syndat. Och det här ser inte ut som att, det stämmer ju inte, logiskt sett. Han säger, när Adam syndade så kom synden in i världen. Och då kom döden in i världen. Och så har döden kommit över alla människor. På grund av vad då? På grund av Adams synd som kom in i världen. Då kom döden över alla människor. Det var ju Adam som gjorde att döden kom över människorna. Hans barn kunde dö på grund av att han hade syndat. Så kan man ju lätt förstå den här versen då. Men så säger han så här. Döden har kommit över alla människor eftersom de alla har syndat. Det ser ut som att döden är en konsekvens av varje människas egen synd. Inte av den synd som Adam införde i världen. Och som orsakade att döden kom över alla människor. Så på något sätt så är hela den här meningen en motsättning mellan sig själv. Det liksom stämmer inte logiskt. Och det här är inga lätta saker att försöka knäcka den här nöten. Men då ser han ju då problematiken här, Paulus. Och den här meningen är ju ofullbordad. Så han har ju bara gett ut några meningar här, och sen så kommer det ett par meningar som är som en parentes, som vi sa tidigare. Och så fortsätter han den här tanken längre fram i vers 18. Så vers 13 till och med 17 är svar på argument eller motargument som kan komma in i det som han just har sagt. Det är ett typiskt talmudiskt sätt att reagera och diskutera. Man säger någonting och så kommer ett motargument och så ska man försvara det argumentet och få antingen då får man ändra på sig eller så får man bekräfta det med någonting som bevisar då att det var så som man sa. Nu vill Paulus bevisa här vissa saker. Och det är inte rätt, det är kanske inte rätt att säga så, men det är inte lätt heller att förstå vad han vill bevisa. För det finns alltså någonting han tänker på som någon skulle något motargument mot det han har sagt, och så ska han försvara det han har sagt genom det han säger nu. Men så står det så här, vers 13. Synd fanns i världen redan innan lagen fanns. Men synd tillräknas inte där lagen, där ingen lag finns. Och det tog vi upp förra gången här. Visst fanns synd i världen redan innan Toran gavs på Sinai. Och visst fanns det konsekvenser av synden. Det var ju både straff för synden. Vi ser Sodom och Gomorra, ett väldigt starkt exempel. Andra konsekvenser utav de människor som syndade innan Toran gavs på Sinai. Så visst fanns både synd och straff. Och synden tillräknades då även innan Toran gavs på Sinai. Så här är också en svår bit att förstå. Men det löser vi då att han säger längre fram att lagen har kommit in för att fallet skulle bli mycket större, vers 20. Synden räknas inte så allvarligt när inte Toran gavs. Men ändå så räknas den, men inte så väldigt mycket. Så Toran gjorde att synden blev förökad och syndens konsekvenser blev förökad och syndens straff blev förökad och så vidare och så vidare. Toran ökade synden och då säger han så här att där synden blev större, där överflödade nåden mycket mer. Eller där fallet blev större, där synden blev större, där överflödade nåden mycket mer, vers 20. Nu har vi då alltså ett faktum här. Att under tiden från Adam till Mose, det är ju jättelång tid. Där fanns ju död. Människor dog. Både vuxna och barn dog. Under hela de tusentals år som var mellan Adam till Mose. Så den döden som regerade då innan Toran gavs på Sinai måste ju bero på att det har funnits synd. Han vill säga då alltså att synd fanns i världen redan innan lagen fanns. Titta, det fanns, för folk dog ju då. Och de dog trots att de inte hade syndats på samma sätt som Adam. För Gud sa ju till Adam, om du äter frukten så ska du dö den dö. Men de här andra människorna, de hade ju inte ett bud på samma sätt som Adam hade. Men ändå så syndade de och dog. De hade alltså inte gjort en likadan synd som Adam gjorde. Men ändå så syndade de och så dog de. Och så säger han i vers 15 här. Likväl är det inte så med nådegåvan som det var med syndafallet. Ty om genom en endas fall de många har blivit döden underlagda. Han säger här alltså, på grund av att Adam har syndat. Han kallar det för fall när han då tog den förbjudna frukten och gjorde uppror mot Gud. Genom en endas fall så har många blivit döden underlagda. Det vill säga Adams ättlingar är dödliga på grund av Adams synd. Inte på grund av deras egna synder, men det skrev han ju innan. I vers 12 säger han, eftersom de alla har syndat så har döden kommit över alla människor. Så det är alltså en spänning här mellan Adams synd och vars och ens synd. Och det ger död. Genom en endas fall, då många har blivit döden underlagda. Och då jämför han då det med det som hände med Yeshua. ännu mycket mer Guds nåd och gåvan genom nåd, vilken också den är kommit genom en enda människa, Yeshua Messias, blivit på ett överflödande sätt de många beskärd. Så anledningen till att Yeshua kan ge frälsning, nåd, gåva, som det talas om här, det är, alltså det är samma princip som att Adams synd gjorde att alla kom under dödens välde. Då kom alla under livets välde, eller få möjlighet att komma in i livet genom Yeshua då, som gjorde en enda sak, han dog, uppstod, och genom hans försonande död så finns möjlighet till liv för alla människor, på samma sätt som alla människor kom under död genom Adam, det han gjorde. Det är liksom hela Paulus argument, att det här är en man och en man. Kan vi säga så här. Paulus för in i vers 12, eftersom alla har syndat, just det här att var och en syndar. Och döden kommer på grund av synden. Det är ett axiom, det är alltså en vedertagen tanke. Döden kommer på grund av synden. Men frågan är, vems synd? Adams synd har gjort att det blivit död, det var helt klart. Men sen säger Paulus att eftersom de alla har syndat, alltså är också individens synd orsak till död. Båda delarna poängteras i Paulus fall här. Och jag försöker inte lösa det här, bara analysera vad han säger. En annan aspekt som vi måste ha med här, det är just små barn. Om det nu skulle vara så att var och en dör, eller blir dödlig kan man väl säga, eller får dö, om vi tänker på döden, kroppsliga döden, genom sin egen synd, då skulle ju inte små barn som inte har syndat kunna dö. Så vi ser ju här då att just på grund av att en människa kan dö även om hon inte har syndat. Jag menar, låt oss säga barn som finns i sin moders, i moderlivet, som inte har gjort varken gott eller ont, inte har någon synd, för synd är ju någonting man begår. De har inte syndat. För synd är ju brott mot Toran. Brott mot budet. Och de här oskyldiga barnen då kan dö. Man kan ju få en missfall. Och även små nyfödda barn kan ju också dö. Men de har ju inte syndat. Så varför skulle de då dö? Om det är bara människans personliga synd som skapar död, vilket vi här ser att det inte är. Det faktum att spädbarn kan dö är ju ett bevis på att det inte är den personliga människans synd som gör att man dör. Utan det måste finnas en annan anledning. Det finns, människosläktet är under dödens välde, och det är på grund av Adam. Men nu är det inom kristna världen då en så kallad kyrkofader, Augustinius. Han levde på 354 till 430 enligt kristen tidräkning. Han är den som har fört fram då, läran om originalsynden eller arvssynden. Och det finns väldigt mycket att säga om det här. Jag citerar lite grann från Jewish New Testament Commentary, som jag citerat tidigare, utav David H. Stern. Och han tar upp 9 punkter här i Augustinius lära. Det kan man väl säga, vi kan väl säga de viktigaste sakerna här, för vi hinner inte gå in för djupt i de här sakerna. Han menar alltså, originalsynden innebär 2 saker, att man har en ursprunglig besmittelse eller förorening. Som är ett syndfullt stadium. Som man föds in i. De har alltså en syndfull natur. Som gör det omöjligt för dem att göra vad Gud anser vara andligt gott. Alltså en förorening i sin natur. Och han säger också att människan har en ursprunglig skuld. Som gör att alla är värda att fördömas. Och att dö från det den tidpunkt som den kommer in och blir existerande. Man föds in i en syndfull natur och man är alltså värdig att dö på grund av den här skulden som man föds in i. Det här är ju väldigt radikalt uttalande. Den läran ligger väldigt stark i den kristna världen. Den har ju då diskuterats hit och dit. Det gör ju att människan kommer i ett stadium av total hopplöshet. Eftersom då Adam har blivit i sin natur fördärvad så för han över den naturen, den onda, syndfulla naturen till sina ättlingar och de kan inte komma ut ifrån det här. Hon är hopplöst fördärvad. Och därför så måste vi straffas på grund av den här synden. Och syndens straff då, det är döden. Och han talar om trefaldig död, fysisk död som man upplever när man dör som man kallar, han dog. Och andlig död, när man blir skild från Gud. Och den eviga döden, när man totalt evigt blir avskild från Guds närvaro. Den eviga döden är alltså det man kastas i den brinnande sjön. Som är evig och man kan inte komma ut därifrån. Man är totalt skild ifrån Gud och all godhet. Och lösningen då för den här originalsynden eller arvsynden. Det är att man tror på Gud. Vänder sig från sin synd. Och att tillfredsställa sig själv till Gud och hans vilja. Och accepterar Jesu offerdöd, han syndade aldrig och betalade genom sitt död det straff som vi var värda för vår synd. Och så försonar han oss med Gud och tar bort den skiljemur som finns, den separering som finns mellan oss och Gud. Och vi kan alltså inte göra någonting i egen kraft. Eller inget försök, utan bara endast lita på Gud genom Jesus som kan ta bort den originala eller arvssynden. Man kan resa upp flera argument, motargument mot det han säger och diskutera varje punkt. Nu har jag inte tagit upp alla punkter här. Den som vill kan fördjupa sig i det här. Men vi ska titta lite grann på andra idéer. Den Augustinius versionen är väldigt, väldigt negativ så att säga. Nu kan ni få se här andra versioner av läran om arvsynden. Jag har fått hjälp med översättningen här från engelska utav Tord. Tackar så mycket för det. Och det är sex stycken som presenteras här. En av dem är Augustinius. Vi kan vinna lite insikt i konkurrensen med Augustinius version av läran om arvsynden. Genom att titta på hur den och de andra fem versionerna. Listad av Strong tolkar det viktiga uttalandet i vers 12 här i Romarbrevet 5. Döden genomströmmade eller gick igenom hela mänskligheten eftersom alla syndade. Och vi har tagit upp Augustinus lära som säger att vi föds både med en ursprunglig nedsmutsning eller förorening kan man också säga, för vilken vi alla bär skuld. En ursprunglig skuld kopplad med Adams syndafall. Både fysisk, andlig och evig död förs vidare till hela mänskligheten på grund av att alla syndade i Adam, vårt naturliga huvud eller ursprung. Den andra idén då, eller man ska säga en utveckling eller en presentation av den här ursprungliga synden eller arvsynden gjordes utav Placeus 1596 till 1665. Det finns ju naturligtvis andra idéer under tiden här, men det här representativt då. De här presenteras i Strong's Systematic Theology, alla de här sakerna. Ett sammandrag. Det andra då är att man kan kalla förmedlat tillräknande. Han säger att den ursprungliga nedsmutsningen eller föroreningen som vi föds med är grunden för vår skuld. Medan vi inte är skyldiga för Adams syndafall. Både fysisk, andlig och evig död förs vidare till hela mänskligheten på grund av att alla syndade genom ägandeskap av en fallen natur. Lite annorlunda. Här finns ju nyanser som är lite svåra att se skillnaden på, men man måste läsa de här sakerna flera gånger. Så om någon vill ha det tillskickat till sig så kan ni bara säga till så får ni det. Det tredje då, tredje versionen av denna lära är federal som representeras i Cosseius 1603-1669 som säger motsatsen till det som sades innan här. Nämligen att den ursprungliga nedsmutsningen eller föroreningen som vi föds med inte är grunden för vår skuld. Men att Adams fall tillskrivs oss på grund av att han var vår representant i Eden. Federalt huvud. Både fysisk, andlig och evig död förs vidare till hela mänskligheten på grund av att alla betraktas och behandlas som syndare. Alla de här tre, både Augustinus lära, Placeus lära och Cosseus lära, har ju då tanken att du föds som skyldig. Du föds med andlig död. Det förs vidare, alltså är du syndig och har en skuld så har du inte kontakt med Gud. Som jag har förstått. Det fjärde. Ofördömbar perversion. Den nya skolan 1700-talet i England. Som säger att den ursprungliga nedsmutsningen eller föroreningen som vi föds med inte är grunden för skuld. Och att vi inte heller är skyldiga på grund av Adams fall. Utan att vi endast blir skyldiga då vi begår syndiga handlingar. Och att fysisk död är ett naturligt fenomen. Andlig och evig död drabbar alla eftersom alla faktiskt personligen har syndat. Här ser vi då att den andliga döden enligt den här versionen är en produkt av min egen synd. Alltså att jag syndar, då dör jag andligen. Inte att jag föds som andligt död. Om vi nu tittar lite på den lutherska läran, där man använder sig av något som kallas för nöddop, så menar man då att ett barn som är på väg att dö när det föds, alltså i riskzonen, så döper man det omedelbart så fort som möjligt, så att det inte ska dö utan att ha blivit döpt. För när barnet döps, så räknas då försoningen för det här barnet. För det här barnet är alltså på väg till helvetet, med andra ord. Om du får använda det uttrycket. Så därför måste vi rädda barnet, för det föds alltså in i synd och i skuld och är andligt död. Så det måste vi låta det här nådemedlet, dopet, komma till barnet så att det blir räddat. Nöddop. Och det är ju, det här nöddopet är ju på grund av att man har den här tanken. Att man föds som skyldig. Och därför så är man helt förtappad om man inte får tag på nåden. Och det enda sättet då att döpa det här barnet. Nu kommer den här fjärde skolan då. Ofördömbar perversion. Nya skolan. Som säger alltså att du är inte skyldig. På grund av Adams fall. Vi föds. Med en förorening. Men. Det är inte det som gör att vi är skyldiga. Utan vi är bara skyldiga. Då vi begår våra syndiga handlingar. Och då blir vi av med vårt andliga liv. Alltså andlig död är en produkt av våra handlingar. Och då blir vi evigt förlorade om vi inte omvänder oss naturligtvis. Alltså vi är på väg till den eviga förtappelsen. Och att den fysiska döden är en naturligt fenomen. Som inte är en produkt av att jag själv har syndat. En arminiansk metodistisk linje som man hittar i Arminius 1560-1609 och John Wesley 1703-1791 levde de. Den säger att trots att hon föds fysiskt och intellektuellt perverterad, alltså människan, kan människans vilja samarbeta med den helige ande så att hon bara blir skyldig då hon ratificerar eller bekräftar då sin syndiga natur genom att begå syndfulla handlingar. Fysisk och andlig död tilldelades oss alla, inte som straff för en allmän synd i Adam, utan på grund av gudomlig förordning. Alla lider konsekvenserna av denna synd, och på grund av att alla personligen samtycker med sin medfödda syndfullhet genom handlingar av överträdelser, så lider man då konsekvensen av den här synden. En liten annan version. Den sjätte linjen då som presenteras här är pelagiansk, eller ska jag uttala det, Pelagius, cirka 410 kristen tillräkning, som säger att människan föds oskyldig med förmågan att lyda Gud, men syndar genom efterföljelse av dåliga exempel runt omkring henne. Alla utsätter sig för andlig och evig död genom att synda efter Adams exempel. Ungefärligen kan vi säga att ju längre ner i denna lista man kommer, ju närmare kommer vi vid något som traditionell judendom kan acceptera som tillfredsställande syndteologi. Den traditionella judendomen betonar väldigt starkt människans fria vilja. Och den här fatalistiska idén då att vi är helt utlämnade, vi kan inte göra någonting gott själva, den är främmande för judisk teologi. Människan har en förmåga att kunna förändra sin situation. Och frågan är då om hon kan göra det själv eller om hon kan göra det med Guds hjälp eller om hon inte kan göra någonting. I första Mosebok kapitel 4 vers 7 har vi en text som används inom judisk teologi för att visa här hur människan har ansvar. Är det inte så, om du har gått i sinnet, då ser du frimodigt upp. Men om du inte har gått i sinnet, då lurar synden vid dörren. Till dig står hennes åtrå, men du bör råda över henne. Det är Gud som talar till Kain efter han har blivit så arg för att inte Gud tog emot hans offer. Han blev tillrättavisad av Hashem och hans blick blev mörk och han blev jättearg. Och då säger Hashem till honom att du har möjligheten nu här. Du har makten att råda över synden. Du har makten att ta kontroll här över situationen. Det här är en viktig bit i den judiska teologin. Ett annat argument som förs fram är ifrån 5 Mosebok 24:16. Där står det så här: föräldrarna ska inte dödas för sina barns skull. Och barnen ska inte dödas för sina föräldrars skull. Var och en ska lida döden genom sin egen synd. Den här texten kan man ju förstå på två sätt. Antingen om man nu tar den i sitt sammanhang så talar det om ett dödsstraff. Där föräldrarnas synd inte kan straffas på barnens om de har begått ett straff som kräver döds, eller de har begått en synd som kräver dödsstraff. De har gjort en handling som är så ond att de måste dö för det. Och då får man inte döda barnen på grund av det föräldrarna har gjort. Och likadant tvärtom, om barnen har gjort någonting som förtjänar döden så ska inte föräldrarna dödas för det. Alltså avrättas i ett rättfärdigt samhälle där man straffar onda handlingar. I vissa fall med döden då, dödsstraff som Toran talar om här. Utan var och en ska lida döden, det vill säga få sitt straff, dödsstraff genom sin egen synd. Det är alltså sammanhanget i vilket de här orden står. Men om man nu utökar förståelsen av den här versen och säger, nu talar vi om alltså döden som Guds straff för synden. Då kan man ju inte säga att mänskligheten, Adams barn, får lida döden genom Adam, sin faders synd, eller Adam och Eva, sina föräldrar. De har syndat och här får då deras barn lida döden genom deras synd. Var och en ska lida döden genom sin egen synd. Men om man då använder det argumentet och säger att det här är det som gäller Adam, då hänger det liksom inte ihop. För om vi nu tar de här barnen som dör utan att ha gjort en egen synd. Döden finns ju i alla fall. Är inte döden ett resultat av synd? Det finns en diskussion om det här. I Talmud, Shabbat 55 A och B. Rav Ami sa så här: det finns ingen död utan synd. Och det finns inget lidande utan orättfärdighet. Det finns ingen död utan synd, för det står skrivet: den själ som har syndat ska dö. Och det han citerar i Hesekiel 18 och 20 då, som är ett citat från 5 Mosebok 24 och 16 som vi läste här. Sonen ska inte bära sin faders orättfärdighet. Inte heller ska fadern bära sonens orättfärdighet. Rättfärdigheten av de från de rättfärdiga ska komma över dem själva och de ondas, ondskan av, från de onda ska komma över honom och så vidare. Jag citerar, så Talmud, de citerar, det här är en diskussion, Talmud är ju en diskussion mellan olika åsikter då. Så ställer man en åsikt mot den andra och ser om det håller. Och då har ju den här Rav Amin sagt då, att det är så här för det står skrivet så här. Det var alltså ett uttalande, han slänger ut sig en idé här. Så får vi se vad de andra svarar på det. Och så säger han så här, det finns inget lidande utan orättfärdighet för det står skrivet. Då ska jag besöka deras överträdelser med min stav och deras orättfärdigheter med slag i psalm 89:33. Men då reser sig ett motargument här. De tjänande änglarna frågade den helige, välsignad vare han, universums suveräne, varför straffar du Adams Adams straff, varför ger du Adam dödsstraff? Han sa till dem, jag gav honom ett enkelt bud, men han bröt mot det. Men Mose och Aaron uppfyllde ju hela Toran, sa då änglarna. Men, och de dog i alla fall. Och så citeras det, det finns ingen... Det går den rättfärdige så som den ogudaktige. Det vill säga, båda dör. Svarade han då. Och det bevisar ju då att döden kan komma utan synd. Det finns alltså i Shabbat 55a och b. Och så fortsätter diskussionen i Talmuden då. Och Rav Amis uttalande sägs emot i den här diskussionen som kommer. Och de visar att både Mose och Aaron dog på grund av sin egen synd lika väl. Och så visar de att fyra dog genom ormens list. För ormen gjorde så att Adam och Eva syndade. Och det var inte på grund av synden utav var och en av de här fyra, alltså Mose, Aaron, Adam och Eva. Det var ormen som gjorde det så att de syndade. Och så fortsätter diskussionen och kommer till slutsatsen att döden faktiskt händer eller inträffar utan synd. Och lika väl då som att man kan få lida trots att man inte har begått överträdelse. Paulus verkar stödja Rav Amis uppfattning, säger Joseph Shulam i sin bok Commentary on the Jewish Roots of Romans. Men på samma sätt som de visas argument så är Paulus argument också svårhanterligt. Det är svårt att förstå, få grepp om det. Död och synd är ofta sammankopplat i rabbinsk litteratur. Och det är inte alltid ett direkt förhållande mellan dem. Och då kommer vi in på det här med Paulus igen här. Alltså det är båda delarna. Både Adams synd som skapar död och vars och ens synd som skapar död. Det är ju klart att skriften visar att alla människor har syndat. Vi kan väl slå upp några verser som talar om det, som kommer från icke-messianska skrifter, om vi får säga så, i Tanakh. i fjärde Mosebok 15 och 28. Och prästen ska bringa försoning för denne som har försyndat sig genom ouppsåtlig synd inför Hashems ansikte, på det att honom må bliva förlåtet. På det att honom må bliva förlåtet när försoning bringas för honom. Alltså här är en synd som man inte är medveten om. Man är ouppsåtlig, man har inte ett medvetande att man har syndat. Och så kommer man på det sen, eller får reda på det sen. Så människan syndar även när hon inte känner till det. Tredje Mosebok 5, 5 och 6 talar också om samma sak. Så ska han, när han har ådragit sig skuld i något av dessa stycken, bekänna det var han har syndat. Ja, vi får läsa sammanhanget här. Vers 1. Om någon syndar i det att han, när han hör edsförpliktelsen att och kan vittna om något, vare sig han har sett det eller inte. Här är vers 2. Eller om någon utan att märka det kommer vid något orent, vare sig den döda kroppen är ett orent vilddjur, eller den döda kroppen av ett orent boskapsdjur, eller den döda kroppen av något slags orent smådjur, och han som blir oren ådrar sig skuld. Eller om han utan att märka det kommer vid en människas orenhet, alltså ett kadaver. Det må nu vara vad som helst varigenom hon kan vara oren, och han sedan får veta det och han så ådrar sig skuld. Eller om någon utan att märka det svär i obetänksamhet med sina läppar något, vare sig ont eller gott. Det må nu vara vad som helst som man kan svära i obetänksamhet. Och sedan kommer till insikt därom. Och han så ådrar sig skuld i något av dessa stycken. Så ska han, när han ådragit sig skuld i något av dessa stycken, bekänna det var i han har syndat. Och så som bot för den synd han har begått, föra fram till Herren ett hondjur av småboskapen, antingen en tacka eller en get, till syndoffer. Och prästen ska bringa försoning för honom till rening från hans synd. Alltså synd som är som man begår utan att vara upprorisk, av misstag, av okunskap, utan att märka det, som man sedan får reda på. Också talar om att människan har ett syndigt beteende utan att vara direkt inblandad i det, att man är medveten om det. 4 av 14 kan vi slå upp. Vi kan slå upp också den. Vers 13 och 14. Om Israels hela menighet begår någon synd ouppsåtligen och utan att församlingen märker det, i det att de bryter mot någon herre, något herrens bud genom vilket något förbjudes, och så ådrar sig skuld, och den synd de har begått sedan blivit känd, då ska församlingen offra en ung tjur till syndoffer. De ska föra honom fram inför uppenbarelsetältet och så vidare. De här texterna talar om alltså en, det som man skulle kunna kalla för originalsynd. Det finns alltså en synd som man gör trots att man inte är medveten om det. Synd är inte bara att medvetet bryta mot något som Gud har sagt. I psalm 19, 12 och 13. Vem märker själv hur ofta han felar? Förlåt mig mina hemliga brister. Bevara också din tjänare för fräcka människor. Låt dem inte få makt med mig så att jag blir ostrafflig och var det fri från svår överträdelse. Förlåt mig mina hemliga brister. Här kan man argumentera då, vilket David Stern gör, och säga att här är inte frågan om synder man har begått, utan brister, någonting som man inte gör utan som man har. Inte handlingar här, utan det är frågan om någonting som är fel i ens sätt, i ens konstitution, i ens varelse. Man kan alltså hitta en tanke att människan har blivit förorenad, vilket den kristna arvsynden talar om. Det här bekräftas också i psalm 51. Ja.
Det finns en fråga på chatten här på skriverfrågan.
Madeleine Conley. Är det inte så att vi har nu ett gott förhållande genom Jesus tagit bort arvsynden? Men nu när vi är renade från den har vi ett eget ansvar över vårt liv att ge ära åt den eviga och leva så rent som möjligt? Frågetecken. Ja, det är jättebra frågan. Ska vi se om vi benar upp det här. Vi har ett gott förhållande till Gud och det läste vi också om i Romarbrevet 5 och 1. Och nu har vi har frid med Gud genom vår Herre Yeshua Messias. Vi slår upp det. Så titta. Då vi nu har blivit rättfärdiggjorda av tro har vi frid med Gud genom vår Herre Yeshua Messias. Det är alltså vi har fått ett rätt förhållande till Gud. Det är underbart på grund av att Yeshua har tagit våra synder. Och du skriver att han har tagit bort arvssynden. Och då utgår du från att det finns en arvssynd. Och vi har sett här nu de här sista bibelställena att någon form av förstörelse finns i människan. Man skulle kunna kalla det arvssynd. Människan är alltså inte fullkomlig. Och du säger att Jesus har tagit bort arvsynden. Det skulle innebära då att vi inte har någon längtan efter att göra det som är förbjudet längre. Vi som har tagit emot Yeshua, hans död. Är det så? Visst finns det någonting i oss som tycker om att vara olydiga. Som drar sig till det som är förbjudet av Herren. Så vår erfarenhet säger ju att vi är inte av med arvsynden. Om man nu räknar arvsynden som den syndiga naturen i oss som längtar efter att vara olydig. Eller som blir attraherad av det som är förbjudet. Om man inte vill lyda Gud. Du tänker kanske på arvsynden som ett ansvar eller som en skuld som kommer från Adam. Jag vet inte riktigt vad du tänker med arvsynd. Det beror på hur man bedömer den här. Om du tänker på Augustinus lära. Jag ska fortsätta här. Men nu när vi är renade från den har vi ett eget ansvar över vårt liv. Att ge ära åt den eviga och leva så rent som möjligt. Okej, jaha. Jag kan väl säga så här. Jag har inte kommit till några slutsatser än. Och vi ska försöka dra lite slutsatser i slutet här. Vi är renade från arvsynden. Om du räknar arvsynd som en skuld. Som har förts över till oss från Adam. Då är vi renade från den genom Yeshuas död. Om du räknar arvsynden som en ond makt inom oss. En ond böjelse. En ond drift. Som driver oss att göra det som är förbjudet. Så är vi inte befriade från detta ännu. Och det har du ju också en erfarenhet av skulle jag förmoda. Du måste fortfarande kämpa mot dina onda begär som du har inom dig. Så på så sätt så är vi inte befriade från syndens makt, det onda begäret som finns i oss allesammans. Det har vi inte blivit befriade ifrån genom att vi tror på att Yeshua har dött för oss. Vi har fortfarande den makten inom oss. Men, och det kommer vi i Paulus följande kapitel i kapitel 6 och 7 och 8 här. Det finns en hjälp för oss som har blivit fått uppleva de krafterna som finns i uppståndelsen. Där vi kan leva i seger över synden på ett helt annat sätt än tidigare innan vi har upplevt den här uppståndelsekraften. Men det kommer vi in i Paulus undervisning längre fram här. Låt oss gå tillbaka till det vi tittade på här. Paulus säger, inte Paulus, utan David säger i psalm 51. Och det är lite olika versioner här, vers 4 eller vers 6. Jag tror att det är vers 6 i svenska bibeln. Mot dig alena har jag syndat och gjort vad ont är i dina ögon, på det att du må finnas rättfärdig i dina ord och rättvis i dina domar. Och sen kommer nästa vers då. Se, i synd är jag född och i synd har min moder avlat mig. Det här är en väldigt viktig vers när det gäller läran om arvsynden. Man menar alltså att man är född in i att vara en syndare. Och i synden har min moder avlat mig. Det kan man förstå lite på olika sätt där. Det finns diskussioner om det. Jag kommer inte gå in på allt det. Men faktum är att skriften säger så. Någonting är det som inte stämmer. Jag är alltså född inom ett system eller någonting som har med synd att göra. Någonting har ju kommit in i världen då, synden, som påverkar människorna. Kanske inte så helt perverst som Augustinus förde fram. Och personligen så kan jag inte hitta det som Augustinus säger i skriften. Han drar det alldeles för långt. Han går utöver vad skriften säger. För jag ser många andra bibelställen som talar emot vad Augustinus för fram. Personligen så tror jag inte ett barn, ett nyfött barn, är en syndare. Jag tror att det finns någonting som är skadat på grund av Adam i oss alla människor. Det finns en latent synder. Som gör att... Det är en väldigt stark kraft som finns inom människan som är den syndiga läggningen eller driften. Och jag tror att den blev aktiverad när Adam syndade, och den finns i alla. Och små barn visar ju, alltså du säger, så fort du sätter upp en regel för ett barn så vill det barnet bryta mot den regeln. Och det kan ju i och för sig bero på att man är nyfiken och ser vad som händer om man bryter mot regeln. Men någonting finns i människans natur som gör att man vill gå utöver det som är tillåtet. Man vill göra det som är förbjudet. Och det finns en stark kraft i människan som vill vara olydig. Och det kan man kalla för synd. Och inom judisk teologi kallas det för yetzer hara. Det är alltså den onda driften inom mig. Så på något sätt så har vi fötts in i det här, och sen hur man då definierar det och hur man drar ut det, konsekvenserna av det här och hur starkt det är och så vidare, det är lite olika hur vi ska förstå det här.
Barnet, det är barnet som inte kan inte vara medveten om att det är uppror han gör är synd. Då finns det ingen lag för det barnet.
Nej. Om inte det finns ett medvetande så finns det inget ansvar. Och det är det Paulus säger. Där det inte finns någon torah så finns det ingen synd. Där det inte finns någon lag finns ingen synd. Och synden tillräknas inte där det inte finns någon lag. Så trots att det är synd så tillräknas inte det, eftersom inte barnet är medvetet om att det är fel. Barnet är alltså oskyldigt.
När barnet blir medveten om synd, som det är synd så att säga.
Ja, det tillräknas då. Och det blir konsekvenser för den individens förhållande till Gud, som jag förstår det. Och jag kommer föra fram de här tankarna med det som jag förstår Paulus undervisning, och som jag har hittat. Jag har hittat en väg mitt i allt det här, den här skogen utav idéer. Jag tycker det stämmer att döden finns där på grund av att synden finns där. Men människan är inte ansvarig för synden förrän man begår en synd, man syndar. Då blir man själv ansvarig för synden. Vad innebär det då? Jo, att dessa barn som dör är oskyldiga och har ju då rätt till den tillkommande tidsåldern. Om de inte har egen synd så har de ju rätt till att bli frälsta, eller hur? Frågan är då hur man kan komma ut ur dödens välde, och det tror jag bara Yeshua kan lösa människan från. Det är välde, den välde, det är dödens välde. Det finns bara uppståndelse genom hans försoning och uppståndelse. Men det är en lite djupare fråga. Det finns en bibeltext som talar om hur människans begär är onda allt sedan hennes ungdom. Första Mosebok 6 och 5, där står det så här: men när Herren såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans alla uppsåt och tankar beständigt var allenast onda. Här finns ordet jetzer. Mechol jetzer, machshevot, libo rak ra. Kol hayom. Och alla drifter av hennes eller människans tankar i hennes hjärta var endast ondska alla eller hela dagen, står det på hebreiska ordagrant här. Det står det att deras hjärtans alla uppsåt och tankar eller drifter, jetzer. I kapitel 8, vers 21 i första Mosebok, där står det så här: när Herren kände den välbehagliga lukten sa han vid sig själv: jag ska här efter inte mer förbanna marken för människans skull, eftersom ju människans hjärtas uppsåt är ont allt ifrån ungdomen. Jag ska här efter inte mer dräpa allt levande så som jag nu har gjort. Uppsåt är ont allt ifrån ungdomen. Här har vi också ordet jetzer. Ki jetzer lev ha'adam ra mena'arav. Människans hjärtas jetzer, alltså uppsåt har man översatt det här, eller böjelse, är ont från hennes ungdomstid. Och då drar jag alltså en undantag här då. Innan hon blir ungdom då, så har du inte det här. Att det bara ont. I barnen då, de små barnen, spädbarnen, kan man tänka sig det. Den här synden aktiveras inte förrän vid ungdomstiden, så förstår jag det här. Och Paulus tar upp till kapitel 7 att jag levde en tid då jag inte hade någon lag. Och det var när han var barn då ju. Paulus säger det i Romarbrevet 7 och 9. Jag levde en gång utan lag. Hur kan han säga det som jude? Det måste ju vara när han var barn då. Då levde jag utan lag. Jag vill säga, ja, han var inte medveten om vad som var rätt och fel. Men när budordet kom fick synden liv och jag hemföll åt döden. Här tror jag hans egna erfarenhet och allas vår erfarenhet. Vi levde som småbarn. Vi hade inte medvetenhet om vad som var rätt och fel. Trots det gjorde vi fel och vi tyckte om att vara olydiga och så vidare. Men när budordet kom, med andra ord, när vi fick ett medvetet, att vi blev medvetna i vårt inre att det här är rätt och det här är fel, då fick synden liv. Och jag hemföll åt döden, jag dog. Står det i folkbibeln. Vad är det för typ av död han talar om här? Det måste ju vara den andliga döden i frågan om. Mitt förhållande till Gud bröts. För då när jag levde utan lagen, då var inte det här förhållandet till Gud brutet. Med andra ord, små spädbarn har kontakt med Gud. Och barn också, tills de kommer upp till en ålder där det står att budordet kom. Då får synden liv. För där det inte finns något budord, där det inte finns något medvetande om vad som är rätt och fel, så finns det inget heller, Hashem kan inte göra den människan ansvarig för sina handlingar. Man är bara ansvarig när man har medvetande om att man ska handla rätt. Då fick synden liv, det vill säga den onda driften i den här människans hjärta, eller allt ifrån ungdomen som det står då, fick kraft här och jag dog. Plötsligt så blev jag medveten om en otrolig kraft inom mig och jag bröt mot det här budet med vilje och då dog jag andligen. Jag förlorade kontakten med Gud. Det är så jag uppfattar hans undervisningar. Okej. Några andra bibelverser som talar om att människan är syndare från början. Det är första kungaboken 8:46. Då säger Salomo i sin bön till Hashem: om de syndar mot dig, och det finns ingen människa som inte syndar, och du blir vred på dem och ger dem i fiendens våld. Det finns ingen människa som inte syndar. Också i predikaren 7:20. Står det skrivet: till det finns ingen rättfärdig människa. 7:21 i vissa svenska versioner. Det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Finns ingen. Paulus säger också det i kapitel 3 i Romarbrevet. Där han säger att alla har syndat. Alla människor har syndat. Men då kan man fråga, har de små barnen syndat då? Jag tror inte han menar de små barnen som inte är medvetna, utan alla som har som en normal utveckling, kommer fram till en normal utveckling. Där kommer en tid man alla bryter mot det som är rätt och fel. Någon gång i livet. Judendomen lär, alltså det finns ju gamla judiska skrifter som talar om hur människan är förstörd av Adams synd och så vidare. Men i den här diskussionen gentemot den kristna läran så har rabbinerna dratt åt ett annat håll och betonar väldigt starkt människans egna ansvar. Att man måste kämpa mot den onda böjelsen i sig. Man menar att Gud skapade människan med både Yetzer Tov och Yetzer Ra. Människan skapades med den goda böjelsen och den onda böjelsen. Och då måste hon välja livet som det står skrivet. Hon är alltså själv en mycket viktig del i utvecklingen så att säga. Det är den den rabbinska betoningen ligger på att människan kan göra någonting åt sin situation. Och en del kanske då överbetonar och säger att människan själv kan komma och få seger över sin onda böjelse. Och andra betonar att det här går inte utan Guds hjälp. Men den här fatalistiska kristna, traditionella kristna synen är att människan är helt hjälplös. Hon klarar ingenting själv. Hon kan inte göra någonting för att få makt över sin synd. Det är som motpolen till den judiska då. Så man driver det åt varsitt håll här. Jag tror att sanningen ligger mitt emellan. Eller rättare sagt i båda delarna samtidigt. Visst är människan syndig. Visst är människan förstörd. Men som Paulus säger, på grund av våra egna synder så dör vi. Alltså vi är ansvariga inför Gud för de synder vi själva har begått. Och det orsakar vår död. Eftersom de alla har syndat sig. Och det finns olika typer av död också naturligtvis. Men ändå så finns det ett inflytande från Adams synd över oss alla människor. Hur starkt det här är och hur så det vill jag inte gå in på. Men det är helt klart i skrifterna att det är så. Och gamla judiska skrifter säger också utanför Paulus, som också är en judisk skrift. Esra 4 och Syriak. Och det finns andra texter här. Siffra, för att citera några, som alla är överens om att det som Adam gjorde påverkar hela mänskligheten. Så det här är ingenting, låt säga, kristet eller utanför judiskt, någonting nytt som Paulus hittar på här. Utan det finns från hans tid också samma idéer inom judiska skrifter. Men det har tonats ner från rabbinskt håll eftersom den kristna arvsynsläran har betonats så starkt. Så vill man säga att de kristna lär att människan är förstörd, kan inte göra någonting. Och liksom förminskar människan till ingenting. Det är bara att man måste tänka och tro någonting, så blir man frälst för evigheten. Och resultatet av en sån lära blir ju att man blir passiv. Och kan inte påverka varken sitt eget liv eller sin omgivning till att rätta till det som har gått snett. Och den här idén inom judendomen är väldigt stark. Att vi kan anstränga oss, och naturligtvis med Guds hjälp och med Guds nåd och alla de nådmedel som han gett oss, kan rätta till det som har gått snett i den här världen. Men vi kommer inte att bli förlossade totalt förrän Messias kommer och uppståndelsen, och han kommer befria oss från våra dödliga tillstånd. Det är judisk teologi. Men vi kan ändå påverka den situation som är nu. Den kristna läran säger att människan, trots att hon gör goda gärningar, så är de ändå inte goda inför Guds ansikte. Men den judiska teologin säger att visst kan en människa göra goda gärningar och bli erkänd för dem inför Gud och göra någonting gott. Så den judiska läran säger att människan har yetzer hara och yetzer hatov. En ond böjelse och en god böjelse. Och du får stå här och välja. Ska du välja den onda böjelsen eller den goda? Och jag hörde rabbinen i den synagoga jag går till varje morgon. Han undervisade om det här och säger, trots att du gör det allra bästa, du har alla goda avsikter, så finns det ändå en liten ingrediens av yetzer hara, den onda böjelsen, med där. Och vi blir aldrig helt av med den förrän förlossningen kommer och befriar oss ifrån den. En liten sammanfattning då på det som är sagt här. Personligen så tror jag inte Augustinius syndlära är biblisk. Den går utöver skriften. Den driver den alldeles för långt. Och å andra sidan så tror jag inte heller att människan kan frälsa sig själv. Kan genom Torah eller goda gärningar få bukt med sin syndanatur och bli av med den totalt. Jag tror att hon kan dominera den, precis som Herren sa till Kain. Att man kan vara herre över syndens begär till en viss gräns. Men ändå så finns den där, synden finns ju ändå kvar där någonstans, det här onda. Och vi blir inte befriade från detta förrän vi får uppleva i det fysiska den slutliga förlossningen med förvandlade kroppar och uppståndelsen från de döda. När Yeshua kommer och befriar oss från detta. Som det är nu så har vi genom honom. Och det var en fråga här, ja. Ja, ska vi se då, ska vi ta dem. Just det, var det fortfarande ett ansvar att leva rätt. Men är inte det för att vi fortfarande lever i en ond värld? Ja, den onda världen är ju ett resultat av människan. Det är ju människan som skapar världen. Så att det finns ju både ont inom oss och runt omkring oss. Och det onda som finns runt omkring oss beror ju på det onda som finns i människorna som har skapat det här onda runt omkring oss. Och så skriver jag, men om det är så, hur kan man då vara rättfärdig genom tro? Rättfärdig genom tro beror, det är alltså någonting som Herren tillräknar oss, som det står. Han trodde Gud eller litade på Gud, och det blev honom tillräknat som rättfärdighet. Vi har blivit oskyldig förklarade genom det som Yeshua gjorde för oss. Och då räknar Gud oss som att vi inte har någon skuld. För Gud så finns det egentligen ingen tid. Han har skapat tiden. Tiden är någonting som är utanför honom. Så det som Yeshua har gjort i dåtiden, det kan tillräknas åt oss i nutiden och i framtiden påverka oss så att vi blir helt fria från synden. Så Gud ser oss egentligen i det perspektivet som vi kommer att bli. Vi kommer att bli syndfria. Vi kommer att bli av med synden. Vi kommer att bli fullkomliga. Och i den positionen som vi då har i Yeshua, i framtiden har vi det, kan vi relatera oss till Gud nu. Vi har en grund att stå på. Vi har inte fått det än, men ändå så lever vi som, alltså i vårt förhållande till Gud så lever vi som om vi hade det. Vad innebär det i praktiken? Det innebär att du kan känna dig fullt fri ifrån skuld inför Guds ansikte. Du kan lita helt på att han har betalt priset genom Yeshua. Yeshua har betalt priset för dig. Du kan ha gott samvete. Du kan veta det att har du bett om förlåtelse för din synd, så räknar inte Gud att du har den längre. Och det finns två saker som vi ser. Det är synden och det är synder. Det är två saker. Och speciellt i Johannes brev talas om de här sakerna. Jag tror vi ska ta upp det. Johannes första brev. Detta är det budskap som vi har hört. Vers 7 kan vi ta. Men om vi vandrar i ljuset, så som han är i ljuset, lika som han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra. Och Yeshua, hans sons blod, renar oss från all synd. Det här är synd i singular. Om vi säger att vi inte har synd i singular, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder i plural, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, så gör vi honom till en lögnare och hans ord är inte i oss. Här är två saker. Det finns något som kallas för synd. Det är alltså en kraft i oss som drar oss till det som är ont, som gör att vi tycker om olydnaden. Den finns ju fortfarande kvar. Synden, som inom judisk teologi kallas för Yetzer Hara. Driften att göra det onda. Och så har vi synder. Synd. Om vi säger att vi inte har någon synd, så bedrar vi oss själva. Vi har alltså någonting i oss fortfarande som vill vara olydigt. Men så säger det att om vi bekänner våra synder, det vi har begått, det vi har gjort, som är en frukt av den synd som finns i oss, det måste vi bekänna. Då är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Och det tror jag är det han, det talar om resultatet av de här synderna i våran själ. Men synden, den onda kraften i oss, den blir vi aldrig av med förrän vi får uppleva uppståndelsekraften och bli nya människor, nyskapelser. Vi har det potentiellt, men inte erfarenhetsmässigt har vi inte det. Vi står i spänningen i mellan det som vi luktar på och smakar på, men vi ändå inte har riktigt fått 100% del av.
Vi ska alltså vara medvetna om att vi kan synda.
Ja.
Även om vi har blivit rättfärdiggjorda.
Ja. Bra. Det innebär då att man kan alltså förlora frälsningen. Jag tror att man kan förlora frälsningen. Vi är på väg till frälsningen. Vi har det i Yeshua. Om vi håller fast vid Guds nåd och Guds godhet. Men om vi väljer att vända oss bort ifrån honom, då räknas inte det vi har, vi egentligen äger. Vi har ett arv, men vi tar inte ut det. Vi drar inte nytta av det arvet vi har. Så jag tror att man kan förlora sitt arv också. Ja, några mer frågor eller kommentarer?
Ja, en kommentar är ju att genom Yeshua så har vi ju väldigt stora möjligheter att stå emot synden.
Ja.
Som vi kan vara förvisade om att vi kan utnyttja, så att säga.
Ja. Och det kommer vi att gå in på i nästa kapitel här i Romarbrevet 6. Konsekvenserna av detta faktum är så otroligt starka i oss. Och han tar ju upp det här. Om synden fick sån makt, hur ska då inte rättfärdigheten och liv regera genom Yeshua? Och då och i kapitel 6, 7 och 8 här talar han om hur denna regering från genom Yeshua kan påverka oss i våra privata liv, så att vi kan ha makten över synden då. Och det ser vi fram emot att få studera det. Så det får ni komma och lyssna på om en vecka. Vi sätter punkt för den här lektionen idag. Tack för att ni har varit med mig. Jag önskar er Guds välsignelse och mycket,
mycket
styrka och uppenbarelse och ljus över det här. Trots att vi inte förstår allt, så måste vi veta att Yeshua har gjort tillräckligt, den eviga har gjort tillräckligt genom Yeshua för att vi ska få rätt ställning till honom. Vilket inte innebär att vi kan vara helt bara vara passiva, utan vi kan kämpa och gå vidare för att det ska bli en förändring både i våra liv och vår omgivning. Tack så mycket. Shalom.
Tack så mycket. Shalom.
Shalom. Tack så mycket.